Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Vad frågar du? Var det där en fråga?
Hela den här podden är ju byggd på misslyckanden och fiaskon.
Jag vet inte riktigt vad det är. Jag misstänker att du inte kommer bli så imponerad.
Jaha du, Fredrik Karlsson. Vi pratade igår om att jag börjar podda nu här bara. Det är som att jag attackerar dig med att starta podden. Vi pratade igår om att när jag blir sjuk och viker ner mig och inte dyker upp till podden, då kan du sitta här med Hugo och snacka skit om vilken tveksam karaktär jag är.
Exakt.
Mm. Och sen när jag är tillbaka, då kan du och jag gemensamt snacka skit om hur dåligt det blir när Hugo är med i podden.
Exakt.
Det är en fantastisk situation för dig att vara i.
Verkligen, verkligen. Ja. Verkligen. För jag menar, du är en fantastisk människa att jobba med.
Ja, jag menar det.
Ja, men Hugo. Ja.
Jag hörde ju i podden att Hugo hade fått alldeles för mycket att säga till om. Så det känns bra för mig att vara tillbaka nu.
Mm. Ja, jag tror det känns bra för alla faktiskt.
Det får vi utgå ifrån. Det är ju lite så här, det är, nästa vecka är det, vad heter det, upptaktsträff för Superettan. Och så var det årsmöte i måndags och så är det vår ute på stan.
Stundtals.
Ja.
Just nu snöar det, tror jag.
Nej.
Ja, jag tror det.
Men det är i alla fall meteorologisk vår. Ja. Så vi kan, ja. Mm. Så, men det är de här tecknena på att nu är vi snart framme.
Livet återvänder.
Ja, precis.
Man cyklar hem från jobbet och då är det ljust. Och man förstår inte hur man har tagit sig igenom de här månaderna när det är allting bara mörkt.
Vi har överlevt ännu en vinter.
Ja.
Otroligt. Ja. Mm. Och då får ju vi som belöning varje år att fotbollen börjar.
Mm. Det är det bästa.
Och det är faktiskt bara, när vi spelar in det här så är det 2 veckor och 3 dagar till den här heta öppningsmatchen. Vet du vilken öppningsmatchen är?
Ja, den är helt sjuk. Det är den matchen hela Sverige, fotbollssverige pratar om.
Amen.
Drabbningen Ösko mot Skövde.
Jaha, ja. Men det är inte Superettans öppningsmatch.
Nej.
Den du sa är också het.
Ja.
Men det är ju ett sånt här stekhett Norrlands derby mellan GIF Sundsvall och Östersunds FK. Ah,
ja,
det är den allra första matchen som spelas.
Men där finns det ju lite att ta av. Det finns ju så här generationer att de brukar ju, det tycker jag är roligt när GIF Sundsvalls supportrar hånar Östersund att de tog deras skog eller något sånt där. för det finns ju, det är ju de här träbaronerna vid kusten som blev, de var ju typ rikast i världen på den
precis.
Tiden. Så ja.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Är det här 0% offensiv att skoja om det? Eller...
Nej, ja, det är ju på berget, det är ju på riktigt.
Ja, det är det jag menar.
Det får de väl tåla.
Ja, de får tåla det.
Men det är ju på riktigt, så det är det som gör det roligt.
Ja, men i övrigt så känns det väl som, det känns lite som det här att Örebro Hockey är rival med Färjestad. Så liksom, det är ju bara fantasier. Och det här är också lite fantasier att de här två lagen helt plötsligt ska...
Det är inget derby på det sättet, nej.
Nej,
men det finns ändå heta känslor där, tror jag.
Jaha, men du, som sagt, årsmöte i måndags.
Exakt.
För Örebro SK. Jag har hört rykten om att du var uppe på scen.
Ja, jag var först upp på scen under något som kallades pausunderhållning.
Perfekt.
Ja.
Perfekt, då ringer vi Fredrik Karlsson.
Ja.
Okej, okay. Berätta.
Ja, nej, men jag skulle ställa... Jag fick hårda instruktioner innan av Staffan Värme och Jessica Blomqvist, styrelseledamoten, som skulle sköta det där. Att det skulle vara snabbt och snärtigt.
Aj då.
Ja. Och så får jag frågan, som jag i och för sig visste om innan, men jag hade, du vet... Jag är inte så duktig på att förbereda mig. Jag hade ju sett den där frågan och sen så här i efterhand så kanske jag skulle kunna ha liksom ändrat frågan lite.
Okay.
Men det snabbt och snärtiga jag skulle svara på, det var frågan då om vad tror du NAs läsare förväntar sig av ÖSK ekonomiskt, organisatoriskt och lagmässigt under året?
Vad snällt att du fick en fråga som det är lätt att svara snabbt och snärtigt på. Vad fan! Lite feedback bara till de som håller i det här.
Ja, som sagt, jag hade ju fått en före, så jag visste om det, men du känner mig. Det spelar inte sån stor roll.
Nej. Du har inte världens bästa självförtroende heller i såna här situationer.
Har jag inte?
Nej. När det ska vara snabbt och snärtigt och
Det är sånt. Ja, nej, men så jag gav väl något icke-svar på något sätt.
Mm-hmm.
På det där. Det var inte direkt läge att göra de stora analyserna.
Nej.
Kring det där. Ja, men det var, årsmötet var ju rätt så, det var lugnt och städat.
Mm.
Jag hörde den här, Expressen har ju en ny fotbollspodd som heter Malströmmen med Noah Backner.
Aha.
Ja, och det första avsnittet handlade om, de pratar väl om fotbollen i de stora penseldragen, om man säger. Och då pratar de om drömmen om det lugna årsmötet. Och det här var väl det han menade på, att det inte riktigt är verkligheten nu. Nu är det stökiga frågor om VAR och det är föreningsdemokrati och supportrar som kommer och lägger sig i vad makten vill genomföra. Och det här var väl, alltså VAR-diskussionen var ju uppe som en diskussionspunkt, som en motreaktion mot fjolårets årsmöte där man tog ett beslut om att ÖSK ska verka mot VAR.
Mm.
Så var det nu en diskussionspunkt från etablissemanget, kan man väl säga, som menar på att det var ett felaktigt beslut.
Okej, okay. Ja. Varför då?
Därför att VAR är bra, för att då blir det rätta beslut, var liksom kontentan av det. Men det blev aldrig någon riktig diskussion, för att jag vet inte om rummet tyckte att det var ointressant att diskutera, eftersom det ändå inte var en motion. Det blev ju mera lite som, lite fortsättning på pausunderhållningen. Mm. Eller så är det något som gror inför nästa årsmöte, där det kommer då bli en äkta maktkamp då mellan de här VAR.
Mm.
För den här gången så, det var ju inte så att supportrarna eller alltså VAR-motståndarna hade ju inte mobiliserat den här gången. Det kom en del, det var en del supportrar där. Ja, alltså du förstår vad jag menar när jag säger supportrar. Menar du, förstår du det? Sådana människor som kanske,
medlemmar, menar du? Eller?
Nej, jag menar sådana som brukar stå i klack.
Aktiva
medlemmar, så för alla är väl supportrar, antar jag, på årsmötet i stort sett. Så det kom en del sådana, men det var inte samma mobilisering som det var året innan när det skulle tas ett beslut. Så ja, men det var ett lugnt årsmöte med en positiv underton, och det var det som gjorde att jag blev lite nyfiken på när Jonas Lindgren säger det här om aktiekapitalet och i förhållande med bolagslagen.
Mm-hmm. Ja, precis. Det här med bolagslagen, det pratar man inte om så ofta. I den här stan så är folk rädda för elitlicensen.
Exakt.
For good reason.
Ja.
Men bolagslagen, den finns också.
Ja, och den är ju tuffare. Så ekonomiskt tuffare. Så det var det här. Jag är ju ingen ekonomijournalist. Jag har ju skrivit om ÖSKs ekonomi i många, många år. Men jag hade inte riktigt koll på det här faktiskt.
Nej.
Det är ju då att ÖSK är ett aktiebolag. Och då måste man ha sitt aktiekapital intakt.
Mm.
Annars så händer dåliga saker.
Mm.
Och ÖSKs aktiekapital är 3,3 miljoner. Så det är egentligen där som ÖSKs elitlicens, alltså den kritiska siffran, är egentligen 3,3. Även om elitlicensen tillåter 0.
Precis, ja. Exakt. Den ska bara vara en svart siffra.
Ja, ja. Och eftersom ÖSK i dagsläget då har bara ett eget kapital på 4,2 miljoner, så är då egentligen marginalen mot riktigt dåliga saker är bara 855 000 i det här läget. Och då talar vi om ett bolag då som går stadigt egentligen med miljonförluster varje år de senaste åren. Nu har man ju satt en budget med bara, inom citationstecken, minus 400 000 kronor. Mm. Och då klarar man ju den där marginalen, men då är man ju verkligen snuttande nära. Och det som händer, och jag har googlat lite med bolagslagen. Och det som händer då, det är att om man märker att aktiekapitalet inte är intakt, då måste styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning. Och det känner man ju igen, liksom vokabulären.
Ordet ifrån... kontrollbalansräkning ja. Ger ju folk i den här stan kalla kårar.
Ja. Och visar den då att det inte är intakt, det är under, då måste man ju vidta åtgärder. Mm. Och en av åtgärderna är att man kallar till en extra bolagsstämma. Och sen tror jag att man behöver... Den behöver då visa att, liksom att där tar man beslut helt enkelt. Det är ett hårt beslut. Ska vi driva det här bolaget vidare eller ska vi driva det i konkurs?
Ja.
Och nu tror jag inte att ÖSKO skulle gå i konkurs. Det är ju skillnad mellan en fotbollsklubb och ett vanligt företag. Men så det är inte det jag menar riktigt. Men man hamnar där inför ett beslut om man ska gå i konkurs eller driva det vidare. Och sen så kommer det en ny, man måste kalla till en ny bolagsstämma. Mm. Lite senare som hette något annat, jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Och då måste man visa att man faktiskt har återställt aktiekapitalet om man har valt. Annars så tror jag att skrivningen var att i det läget vid den andra bolagsstämman, då är styrelsens skyldighet att ansöka om konkurs.
Okay. Det här låter ju väldigt läskigt.
Mm, det gör det.
Man ska ju komma ihåg då att det inte är aktiebolaget som spelar i Superettan.
Nej.
Utan det är ju ÖSK som förening som ägs till viss procent av bolaget och till viss procent av medlemmarna. Så, och det är inte en livsnödvändighet att ha ett... Jag bara ställer frågan så här i...
Ja, du menar om man...
För man måste ju inte driva ÖSK som ett aktiebolag.
Nej.
Så det är ju många, väldigt många fotbollsklubbar fortfarande som inte har ett aktiebolag. Mm. Mm. Så jag bara tänker, vad skulle den stora... Så långt har man kanske inte...
Nej, jag har inte
kommit
tänkt
i funderingarna, men vad skulle det innebära speciellt mycket om man inte kan ha kvar bolaget?
Det tror jag, för att pengarna finns ju i bolaget. Sen har ju föreningen också ett eget kapital. Så det skulle ju kunna vara så att jag har inte de siffrorna exakt nu, men det skulle ju kunna vara att man för över pengar, liksom gör något aktietillskott kanske. Nu slänger jag mig lite ord som jag inte riktigt jag bottnar inte det, jag ber om ursäkt för det, men man skulle kunna, jag frågade i alla fall Jonas Lindegren, och det skulle kunna vara en, han pratade om att i det här läget, om aktiekapitalet inte är intakt, då bör man tillföra kapital på något sätt. Och då frågar jag, är föreningens pengar, det är inte jättemycket pengar där, men det finns en del pengar, det finns några miljoner där. Skulle man kunna göra någonting tillskott där, något föreningstillskott? Och det sa han, ja, det skulle kunna vara en av lösningarna, så sa han i alla fall. Så då, ja. Jag tror inte jag vill gå ut djupare på det vattnet. Liksom.
Vi kan lämna det så.
Ja, men det intressanta i det här, det är ju att ÖSK är ju snuddande nära ytterst liten marginal för att inta ett intakt aktiekapital. Återigen, det skulle inte innebära att ÖSK går i konkurs. Jag tror inte det. Det är ändå relativt lite pengar, och det är klart att folk skulle säkert träda fram och rädda klubben. Men det är ju ändå väldigt allvarligt.
Ja, men precis. Och det är intressant bara att du förklarar hur det här funkar. För att man tar oftast efter årsmötet, då är det så här, okej, vad har klubben i eget kapital? Och så tar man det som ett litet mått på hur mår klubben.
Mm.
Och då ska man ju komma ihåg att den summan är ju absolut inte samma sak som hur mycket pengar har vi att sätta sprätt på nu.
Nej,
så.
Nej. Och det visar ju ännu tydligare på att ÖSK måste ju vända sin ekonomi.
Mm.
Och det är nu.
Jag har en fråga. Jag läste ju den här artikeln om att man ska ha det här retroöet på matchtröjan. Då vill jag säga först att jag tycker att retroöet är väldigt snyggt.
Mm.
Det finns ju merchandise med retroöet på. Och jag har köpt sådana faktiskt till ÖSK-are jag känner i så här julklapp och födelsedagspresent och grejer. Supersnygg.
Det är ju den matchtröjan jag växte upp med. Det här, det var ju ett rött ö då, som var runt, jag gillar det jättemycket.
Väldigt, väldigt fint.
Thomas Nordahl och Ola Ljungberg i sådana där, det var häftigt.
Det var tider där. Ja.
Jag har ju alltid tyckt att de skulle göra något typ av retrotröja. Så nu gör de ju det i någon form.
Jättebra. Och då, man kan ju samtidigt inte låta bli att lägga märke till då att det här är en slags ersättare för huvudsponsor. Och jag drar slutsatsen att ÖSK inte har hittat en ordentlig klassisk huvudsponsor till den här säsongen.
Nej, det verkar vara någon ersättare för det, ja. Jag har inte ställt några frågor kring det riktigt, men så verkar det vara. Det är ju inte nytt för ÖSK, det hade man ju även på 80-talet tror jag. Eller möjligtvis 90-talet. Så hade man olika, att spelarna då sprang omkring med olika sponsorer på tröjorna. Det var, jag tror att det var två spelare som hade varit samma. Men det var ju av samma skäl. Att man trodde att man skulle få, man fick inte in tillräckligt mycket pengar från en egen huvudsponsor. Utan då hade man flera. Mm. Och då blir det här lite snyggare, då blir ju inte spelarna enhetliga. Det såg ju inte bra ut att spelarna sprang omkring med olika tröjor. Då.
Nej, och sen på tal om kvitton på hur mår vi, så är det väl, lyckas man som till exempel en Bern då få dem att gå in med hur många miljoner det nu är per säsong för att vara huvudsponsor, då visar ju det att det finns ett stort värde i ÖSK. Så. Såklart.
Ja. Det här är ju en liknande satsning som, eller lösning som på en helt annan nivå säkert, men Malmö har ju också det här, jag skriver om nätverket, de har ju har ju ingen sponsor på sitt, de har ju en logga för sitt nätverk. Så, och där med återanknyta till den här diskussionen kring det egna kapitalet, så säger Jonas Lindegren där att det här satsningen är någonting som är utöver marknadsbudgeten. Så alla pengar som går in där, det kommer gå till att stärka det egna kapitalet direkt. Mm. Och det är på de premisserna de här sponsorerna har gått in i det här stolthet, hjärta, passion som de kallar det där då. Så egentligen så kan man väl säga att ÖSK har det, man skulle kunna kalla att man har redan då tagit en extraordinär åtgärd för att återställa, att inte hamna på ett dåligt ställe med sitt aktiekapital.
Just det. Fiffigt. Ska vi gå vidare lite till matchen mot Jönköping?
Du absolut.
Var där och dök in en sväng, såg jag i sändningen i paus där.
Ja, jag fick ju kommentarer på att jag såg frusen ut.
Du såg frusen ut, ja, faktiskt.
Men, jag var men, frusen. Var jag.
Ja, men man hörde ju på kommentatorerna också att de frös väldigt mycket.
Jag så
man
hackat händer.
Man kände med er, ja, till er som var tvungna att vara på plats.
Ja, det var ju så att dagen innan hade jag ju solskenslöpare. Jag gör ju comeback varje vår och springer lite grann.
Låter sunt, tycker jag.
Så jag springer ju inte på, jag är varken tränare eller springer på vintern.
Nej, skit i det.
Så dagen innan hade jag varit ute och sprungit i solskenet och undrat varför jag inte sprang i kortbyxor och jag hade långbyxor på mig. Det var jätteskönt. Och sen kom man ner till Jönköping, det var lika kallt här hemma. Och var sådär isbitskallt verkligen.
Har de inte lite sådär blåst från vattnet också i Jönköping?
Jo, men det är lite så havskustkänsla. Ja. Ja, det var iskallt var det.
Usch, ja. Men hur var matchen då, höll jag på att säga? Jag vet ju att den inte var jätteunderhållande.
Nej, det var inte superheten heller. Matchmässigt så var det ju en match mellan två jämna lag. Jönköping har ju åkt ur och spelar i ettan nu. ÖSK kom med ett reservbetonat lag. Så då blev det en ganska jämn match där ÖSK spelade ganska skapligt i flera delar av spelet. Alltså man försvarade bra, man hade en bra speluppbyggnad, men man hade i stort sett inget spel alls i den sista tredjedelen. Det var lite väntat så, men ändå ett positivt besked att man kunde rotera laget så mycket som man gjorde. Kom ju till spel utan Lucas Limon och utan Jesper Modig och offensivt, och märktes det ju mest då att man kom till spel utan Kalle Holmberg helt enkelt. Och det sätter ju fingret på det där att ÖSK har ju ingen, alltså går ju in i säsongen utan egentligen en lösning för om Kalle Holmberg blir skadad. Och jag är inte direkt kritisk mot det. Jag förstår det på något sätt att man har behövt göra. Det är inte så att Christian Järler inte vet om att Kalle Holmberg kan bli skadad.
Nej, och det är väl också så att det fortfarande känns lite som en bonus att man överhuvudtaget har Kalle Holmberg, eller?
Ja.
Är det inte så?
Jo, ja. Jo.
Då kan man inte gnälla på att de andra är mycket sämre än, än Kalle. Jag kommer ihåg en... Folk var upprörda när Hammarby var i Superettan. Då var de upprörda över att Kennedy Bakircioglu var så mycket bättre än alla andra. Och då, vad ska vi göra? Ska vi sparka Kennedy? Vad vill ni med det här?
Ja, om vi hade flera som var som Kennedy på den tiden, då skulle inte Hammarby varit i Superettan. Det är precis som ÖSK. Hade ÖSK flera som Kalle Holmberg, då skulle man inte behöva spela i Superettan.
Stämmer.
Så det är ju lite vad det är liksom. Men det satte verkligen fingret på att ÖSK har ingen direkt... Bilal Fossini är lovande och har en potential, men han är 17 år och spelade inte alla matcher från start i division 2 förra året. Så det går inte att sätta sådana krav på honom. Så där är, ja, det är bara att hålla tummarna att Kalle håller sig hel.
Precis, och hålla tummarna för att han inte gör som Mattias Bromé och går och blir petad inför de här vinna och försvinna matcherna som det är märkligt om man bara skulle ta det scenariot och applicera på ÖSK nu. Blir otroligt konstigt när man tänker på det.
Tänk att
ÖSK ska spela någon av de här matcherna som man har haft på höstkvistarna här de senaste två säsongerna, att nu är det är de här matcherna som gäller och vi måste verkligen liksom, vi måste vinna. Och då har Kalle gjort något, haft dålig attityd eller vad det nu är som har hänt, det vet vi ju inte. Men då är det bara, puff, in i frysboxen med Kalle. Och två spelare till, för övrigt. Ska
två
petas.
Kalle till kan man.
Två Kalle till, en målvakt och en back som är av samma kaliber då. Den trion ska bara upp på läktaren med er.
Ja.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Vad hände? Han är död. Vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, vi pratar ju om Filip Holm och Jonas Enroth. Enroth är väl inte riktigt i frysboxen, va?
Nej, han blev ju petad bara från att spela. Han
fick ju alternerar sitta. Ju mellan honom.
Ja, precis. Han fick ju sitta. De andra två fick ju inte ens åka med.
Nej, precis. Nej, det är ju en svindlande tanke att då ÖSK skulle sätta Kalle Holmberg och två till på läktaren i det läget. Och sen är det ju också en svindlande tanke hur då Örebro Hockey har kommunicerat det här.
Ja.
Att föra över det återigen då till ÖSK, att man då i det här läget som du målar upp, det är en måste vinna match, helt plötsligt så sätter man Kalle Holmberg på läktaren. Han får inte vara med. Och då säger ÖSK-ledningen att nej, men det här vill vi inte prata om.
Ja.
Det är svindlande. Alltså det går ju inte att tänka sig. Alltså det är på något sätt så måste man ju ta ansvar och berätta vad 17 som pågår.
Ja.
Det finns ju faktiskt intressenter, alltså publik, som kan påstå att man har rätt att veta faktiskt.
Man kan argumentera att fansen betalar deras lön liksom, som är väldigt hög. Nu ska vi inte fastna i hockeyspelarna, det är en väldigt intressant tanke. Sen finns det kanske en annan petningskultur i hockey. Är det så? Att det liksom, nu får han stå över en match. Han har varit blek. Det händer ju några gånger per säsong att någon sätts på läktaren för att den har varit, liksom, inte har varit där.
Ja, fast när det är på den här nivån, då brukar det i alla fall sett till tidigare så finns det väl ingen väg tillbaka egentligen.
Alltså, då för Robin Kovacs fanns det ju ingen väg
nej,
tillbaka.
Och det är ju tidigare också har det ju varit stora stjärnor då, som har blivit bänkade eller upp på läktaren, och då har det ju varit ett tydligt tecken på att man har försvunnit från klubben. Mm. Men Kovacs är ju mest kända exemplet.
Precis.
Så men det är intressant.
Nu kan vi säga till David och Lasse att de inte behöver spela in någon podd den här veckan. För vi har redan skött hockeysnacket.
Vi klipper bara ut det här.
Och lägger det i deras feed.
Ja, visst.
Ja, exakt. Ja, tillbaka till Jönköpings matchen då. Ja, har vi något mer att...
Ja, alltså, lite roligt var det att se de här unga. Det var ju till och med en ytterback som hoppade in som jag... Alltså jag är ju på ÖSKs träningar ganska ofta. Som jag knappt har sett till. Alltså.
Mm.
Herman Brun, vänsterback, kom in och ersatte norrmannen Björnstad i andra halvlek. Och var riktigt bra faktiskt. Alltså tuff och... Ville vara med och ropade på bollen och pratade med sina lagkamrater. Han är ju född 2006 då, så han är 17 år gammal, fyller 18 i år. Vi ska inte hypa honom här, men det var kul att se att det finns spelare i ÖSKs akademi som man inte egentligen, han har inte tränat med laget speciellt många gånger, med A-laget speciellt många gånger, och ändå går in. Han hamnar ju så här, nästan direkt i en sån där läge, du vet, när man ska täcka ut bollen.
Mm.
Jönköpingsspelaren skulle täcka ut bollen och då attackerar han så hårt så de trasslar in sig i varandra och liksom ramla över varandra och du vet, befinner sig liggande på varandra på planen. Och han, ja men Herman Brun tog inga fångar. Det var kul att se.
Mm.
Han är ju också med i det som blev det avgörande målet. Jag tror att det är han som driver in bollen från vänster. Och sen är det ju Mohamed Saids inlägg då. Tror vi. Eller biljardstöt.
Ja, precis. Ja. Därom tvistar.
Ja. Som avgör matchen. En annan var ju roligt att se. Det var Vessam Duckan då, som jag pratade med efteråt.
Mm.
Den här Laxotalangen. Som var en trevlig prick att prata med, måste jag säga också faktiskt.
Ja, men du, den här Laxå-kopplingen, alltså det finns ju några stycken nu. Vad är det som, och några av dem har ju försvunnit till... Degerfors också.
Ja, väldigt många.
Den här Pilström och... Men vad gör de i Laxå? Det känns som att det ploppar upp talang efter talang där.
Ja, jag vet inte heller. För att Vessam Duckan har ju aldrig spelat i egentligen i Laxå. Bara lite grann.
Men han har druckit väldigt vattnet
i. Ja, ja. Så kan det vara så att det är några som har triggat varandra. På skolgårdar och på fritiden och även kanske då i Laxå.
Mm.
IF då. Jag har sett det på, jag följde ju de här innebandystjärnorna Malte Lundmark och Emil Rud nu som spelar i landslaget och sådär. Jag har sett vad det kan göra när någon är väldigt, väldigt bra och sen har han någon som är väldigt bra tillsammans.
Mm.
Då blir det flera runt om som blir väldigt, väldigt bra också. Om man har det här är en kultur som visst kan odlas i en klubb, men det odlas precis lika mycket utanför fotboll.
Yeah.
När jag var ungdomsledare på den tiden för dem i BK Forward, och då kunde så här föräldrar komma fram till mig när de var väldigt unga alltså, och säga så här: "Åh, ni gör ett otroligt jobb med de här killarna, de är så duktiga på att spela." Så här, vi har dem två gånger i veckan här.
Precis.
Jag tror att deras 8 timmar om dagen på skolgården har mer att göra med hur duktiga de är än de här 2 timmarna som de är här och tränar med laget. Liksom. För så var det.
Klok spaning.
Ja, de tränade fotboll från gryningen till det var kväll.
Mm.
Så det är klart att man blev eller spelade innebandy i deras fall då också. Mm. De spelar väldigt mycket fotboll också. Så det kan vara en sån kultur som har funnits där. Att det är någon som har dragit med. Det var ju fint. Jag frågade ju Vessam Duckan om Elias Pilström då, som du nämnde.
Mm.
Som ju är landslagsmässig i sin åldersgrupp i Degerfors och spelar från start mycket. Verkar väldigt bra. Och då var det så fint. Han fick den här varma blicken som du såg när jag pratade om Bonaventure Maruti för ett par veckor sedan. Så Han är absolut min bästa vän, sa jag. Ja, han var min första vän när jag kom ifrån Syrien 2015. Och ja, vi pratar fortfarande varje dag. Så här.
Jag har ett reportage här.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja.
Du, vill du tillägga någonting? Jag kom på en grej. ÖSK har vunnit 5 av 7 matcher på försäsongen.
Mm. Mm.
Om man lägger ihop träningsmatcher och tävlingsmatcher. Mm. Tävlingsmatcher har de vunnit 2 av 3.
Mm.
Och nu, jag menar inte att nu är det succé. Jag menar kanske mer, snarare att lite som den här årsmötesgrejen. En lugn försäsong är en bra försäsong. Ja. Eller vad tror du?
Ja, det har ju blivit någon typ av mantra bland ÖSK. Att man inte ska, så fort någon säger det här. Att ÖSK har sett bra ut. Ja, men det spelar ingen roll. Det betyder ingenting det här.
Det är som, vet du vad det här får mig att tänka på?
Ingenting.
Nej, men det här är som när man försöker rita upp så här. Ställer de upp 4-4-2 eller är det,
ja,
så här, då är det alltid någon som ska säga att det där är bara en lek med siffror. Som att det betyder absolut ingenting.
Ja.
Och det är ju inte heller sant.
Nej,
liksom.
Nej,
det är alltid någon som känner att jag måste berätta för henne att det bara är en lek med siffror.
Det är bara en lek. Jag håller helt med.
Ja.
Det är klart att det spelar roll. Det lämnas ju inga garantier att det kommer vara en lysande superettan. Men det är klart att det spelar roll.
Precis.
Att det är bättre att vara ett bra lag även på försäsongen än att vara ett dåligt lag på försäsongen.
Ja.
Så det spelar stor roll. Och sen förlusterna då är ju kommit mot AIK på bortaplan, och sen de här omöjliga, det är helt omöjligt att vinna över Brage, så så jag menar, AIK är tufft och Brage är helt omöjligt att besegra, så de har ju egentligen vunnit då
där de kan vinna.
Ja, där de kan vinna, de två matcherna de har förlorat är ju omöjliga.
Mm, precis. Nu på söndag då så är det ett Västerås. Och du har ju lite en käpphäst mot det här med att möta rivaler i träningsmatcher.
Ja, jag tycker det är en dålig idé.
Det tycker jag med.
Ja, tidigare 2022 så mötte jag ÖSK Degerfors ganska tätt in på seriestarten. Och dels så tycker man devalverar rivaliteten genom att man spelar träningsmatcher. Och dels så tycker man, vilket kanske är ännu mer sant nu, så exponerar man sig mot en risk att gå på en smäll, alltså som en smäll som betyder någonting. Om man åker och spelar förstryck med 4-0 mot Sirius så gör inte det så jättemycket. Men förlorar man mot Västerås så finns det många runt klubben som är goda skäl tycker att det verkligen betyder någonting. Och så jag tycker att det är klantigt på flera olika sätt att planera in en sån match.
Mm, det tycker jag med. Jag tycker att det vattnar ur det här att det betyder någonting när man möts. Det vattnas ur. Jag tycker inte att ÖSK och Degerfors ska mötas. Jag tycker inte att AIK och Djurgården ska mötas. Och de spelar ju aldrig träningsmatcher mot varandra. Det händer inte.
Nej. Och det här är lite samma linje så här som att man spelar träningsmatcher på fredagar klockan 2 för att då det är praktiskt för truppen liksom, att då kan de få en ledig helg. Så här. Det man måste förstå att om vi är med i den här fotbollsgrejen så måste man köpa in sig på att saker betyder någonting förutom de hårda värdena. Och då är det saker som rivalitet med lokalklubbar. Det betyder någonting.
Mm.
Om man ska spela den här matchen nu, eftersom ÖSK och Västerås är i två olika serier, gör någonting av den då.
Mm.
Liksom hypa upp den ordentligt. Om man inte känner att man ska göra det, då ska man inte spela den.
Nej.
Alltså, de kunde ha gjort det till en så här E18-derbyt, superträningsmatchen.
Mm.
Jag vet inte om det är en bra idé eller en dålig idé. Men det hade varit ett alternativ.
Yeah.
Att nu möter vi Västerås i den årliga matchen. Eftersom vi nu tyvärr då är i olika serier så gör vi en stor grej av att... Och då skulle de kanske kunna fått in lite ännu mer publik på matchen och med större intresse. Men jag säger inte att det är en superidé. Men det hade varit ändå en idé nu att hantera det här som något jäkla... Vad heter sånt här piller som man tar som man...
Copium?
Nej.
Nej. Lyckopiller?
Nej, som inte är någonting, som ett sockerpiller.
Ja, sockerpiller.
Ja. Ja, men vad heter det? Det heter ju...
Det heter väl sockerpiller? Ja. Ja. Placebo.
Placebo. Ja. Som att spela den här matchen som någon så här placebo-match, det är värdelöst tycker jag.
Mm.
Och sen dumt med tanke på att man faktiskt då exponerar sig till att man kommer till matchen med en ganska positiv. Säg att man förlorar då rejält.
Ja.
Vad är det för ÖSK och vad är det för stämning som man kommer ut ur den matchen ifrån?
Precis. Väl rutet. Mm. Vill du avrunda nu här med vad hände med honom? Eller har du något mer du måste avhandla?
Nej, det vi är framme i.
Vi har nått vägs ände.
Ja. Nej, jag är jättenöjd. Vi kan köra på vad hände med honom tycker jag.
Då gör vi det.
Vi hämtar påsen. Jag har fått några mejl och sådär om Kalle Bergdahl.
Det var den här som ni pratade om förra veckan.
Ja, precis.
Just det. Och vad precis. Har folk berättat då om Kalle?
Ja, det
om
är
Kalle?
Liksom David Flatbacke Karl som har berättat att han... han har berättat att han bodde granne med honom och att han var en utmärkt person.
Mm.
Som hade en stor potential. Och nu är han ju, som vi sa då, han är i Adolfsberg och spelar på en skaplig nivå.
Mm.
Han är tydligen 2,02.
Det är ju omänskligt.
Ja. Så det ska bli kul att se honom i vi kommer ju sända lite matcher med Adolfsberg, så det blir ju spännande att se.
Just det. Ja, då ska vi se. Nu har jag
hittar du någon lapp?
Jag hittar en lapp. Jag väntar bara på att du skulle prata klart.
Ja.
Det var bara det.
Jag pratade så länge för att du skulle vara klar med en drag. Kunde ha hållit på hur läget som helst. Nu ska vi se.
Oh.
Oj.
Vilket namn.
Oj.
Vilket namn. Jag vet inte om jag har blivit så här glad. Jo, Spettim Hassani gjorde mig lika glad.
Ja, ja. Ja, det var första namn.
Kan du då gissa vem det här är?
Det måste ju vara. det är någon som har en storstadskoppling eller någon som har en västlig koppling.
Västlig? Ja, du menar så.
Ja. Jag gissar på en storstadskoppling.
Ja, det kan det vara.
Ja.
Det kan
ja, från,
vara.
Din unga, vilda tid i Stockholm.
Det står, på den här lappen står det Daniel Kärnström.
Daniel Kärnström.
Ja, då blir man glad.
Ja, då blir man det. Det är ju både en västlig koppling och en storstadskoppling.
Precis, precis, exakt. Så det var en mycket korrekt spaning.
Ja, jag känner dig. Jag känner dig.
Ja.
Ja. Ja, Daniel Kärnström.
Mm. Mm. Kom från...
Degerfors då förstås.
Gick till?
Han gick till AIK.
Mm.
Mm. Och det är, då har vi ju sammanfattat alla hans klubbar. Även om jag tror han kom från KB också från början. Jag tror inte,
Karlskoga ja.
Han är ju inte en Degerforsare. Utan
nej, han är Karlskoging ja.
Han var precis. Duktig på slalom sägs det. Jag tror att han var så här junior bla 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 i slalom.
Och jag har fan mig att han valde fotbollen för att han fick kontrakt med Degerfors.
Mm. Mm.
Ja.
Mm.
Det här kan vara lite taget ur. Det sägs så på Bosna.
Han är Karlskogas näst bästa slalomåkare genom tiderna efter Gunnar Neuriser.
Yeah.
Ja, men han kom till ÖSK inför säsongen 97 kanske. Skulle jag gissa.
Låter jättebekant. Ja, 96 står det här 96, på Wikipedia okay. I alla fall.
Ja, då stämmer. Och blev ju såklart en väldigt viktig spelare för ÖSK. Spelade väl landskamper, så här, i alla fall sådana här vinterturné landskamper. Extremt viktig. Vet inte exakt hur många säsonger. Det kan inte ha varit så jättemånga, för att han var ju definitivt spelade ju inte 99. Så han kanske spelade två säsonger då, 96 och 97. Kanske 98 också.
Det står 96 till 98 här. Sen vet man ju inte om det är så att om han har liksom lämnat i januari 98. Nej. För 99 till 2013 står det på AIK sen. Yes.
Mm. Ja, precis. Så en viktig mittfältare. Och sen var det ju det där att han hade ju en koppling tillbaka till Örebro väldigt länge. Så man trodde ju att han skulle ändå komma tillbaka.
Mm.
Medan han var, jag tror han har barn här. Nu pratar vi en del om mig här. Men när jag hade barn på Tegnerskolan så då syntes Daniel Kärnström där på alla skolavslutningar.
Ja.
Så där i mitten av 2000-talet. Mm.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Så ja, en stor spelare som ju absolut blir ju väldigt högaktuell för att ta in i vad händer med honom med elvan förstås.
Eller hur?
Det här, vi måste bara hitta.
Vilket är Daniel Tjärnströms kändaste mål, Fredrik?
Ja, det är han, att det är guldmålet.
Ja.
Ja, absolut. Vilket säsong var det då?
Ja, 2009 måste det ha varit, tog ju AIK SM-guld. Ja.
Nu ska vi hitta vad händer med honom med elvan, där han förstås tar plats. Vi har ju ett mittfält, en tremanna mittfält med Sebastian Henriksson, Paulinho och Fredrik Nordback.
Mm-hmm.
Och då plockar vi helt enkelt bort Paulinho som ju hade en väldigt, väldigt dålig ÖSK-karriär.
Han hade en skakig plats i vad hände med honom elvan.
Ja, ja. Han spelade ju också på, han var en anfallare som vi har petat in som mittfältare. Så.
Precis.
Så det här stärker ju mittfältet väldigt mycket.
Det här är ju mittfältarnas mittfältare ju.
Ja, verkligen. Lyfter er extremt mycket. Nu är ju plötsligt mittfältet ser ju ganska fint ut med Sebastian Henriksson, Daniel Tjärnström och Fredrik Nordback.
Det är
ju den där målvakten. Vi är ute efter dig, Tomer Kinczynski.
Det är honom vi är ute efter.
Ja. Ja. Där var det ju märkligt. Vi lyckades ju inte knyta ihop säcken förra veckan.
Vad var det då?
Med Hugo och jag.
Ja, just det. Ni borde ju ha petat Tomer. Det påpekade ju jag sen när jag klippte ert förskräckliga avsnitt.
Ja. 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 Det visar att det finns ju förbättringspotential när det gäller det här med poddande.
Precis. Framförallt med vikarierna som dyker in här ibland.
Ja, för Hugo sa ju att man kunde ersätta Tomer Kinczynski med vem som helst. Och sen så lyckades vi inte koppla ihop det när vi sen drog en målvakt.
Otroligt. Ja. Det fattas så, ett chip i Hugo. Ja, ett poddchip.
Så nära en plats i ett ÖSK All-Star-team har Carl Bergdahl aldrig varit.
Och då vill jag att han ska förstå att det är Hugo Levisons fel.
Ja,
att,
ja annars att hade han varit med.
Ja. Det är inga, liksom lagt kort ligger nu också så att vi kan inte lägga in honom i efterhand heller.
Nej, allting handlade ju om dramaturgin. Det handlar ju inte om att, förlåt Carl, så handlar det inte riktigt om att klassen på målvakteri. Det hade varit en logisk följd hade varit att han hade varit, kommit in i laget.
Ja.
Mm. Bra!
Ha? Ja, men vad trevligt då. Vi missade att credda Bråtens IK också som han faktiskt spelade i innan han spelade i KB.
Jaha, oj.
1981 till 1987, så då han var 13 år då när han lämnade Bråten.
Jaha, okej. Okay. Så då var han spelade där som barn helt enkelt.
Det stämmer. Mm. Det stämmer, men det är viktigt det här med moderklubb.
Ja, det tycker jag också. Mm. Det är han och Christ Härenstam, va? Nej, det finns en annan på Radiosporten som är extremt duktig på när Tre Kronor spelar.
Men det är det inte Lasse Granqvist som lägger upp, han brukar ju lägga upp startelvan fast han skriver moderklubben när landslaget spelar. Är inte det Lasse Granqvist?
Eller Rickard Henriksson.
Det kan det vara, ja. Det är nog han jag tänker på.
Eller Per Texas Johansson, så har vi helgarderat där.
Texas Johansson skrev fortfarande en av mina favorittweets. Det måste vara snart 10 år sedan. Men han skrev att jag använde precis toaborste efter någon annan. Klassiskt vänsterbackbeteende.
Ovärdigt.
Ja.
Ovärdigt.
Ja.
Ovärdigt för båda. Både den som har lämnat toaletten.
Samtidigt om man inte då använder toaborste efter någon annan, då kan det bli en själv som får bära hundhuvudet för det som finns i toaletten.
Jag tycker att vi slutar prata om toaletter. Och
men jag pratar om fotboll.
Ja,
det är bara metaforen är toan. Ja.
Tveksamt beteende, Elena.
Mycket tveksam. Nu är vi tillbaka där vi startade. Ja. Tveksam karaktär.
Ja.
Ha. Men du, Fredrik, ska du på träning idag? Eller?
Nej, jag har chefat.
Du har chefat?
Ja, okay. Så jag skickar Hugo Levensson.
Aj, aj, aj. Mm. Ja, då får vi se.
Han ska undersöka hur David, eller Adam Bark egentligen mår med sin fot.
Mm, just det.
Christian Järler uttryckte så här att jag frågade så här, som vanligt så frågar jag om det här kommer hända någonting inför övergångsfönstret stängande. Då sa han nej, nu när Adam Bark inte bröt foten så kommer vi nog inte göra någonting.
Okej.
Okay. Ja, så det har nog varit, det var nog en rejäl smäll han fick på foten.
Mm. All right. Känner vi oss klara?
Mm, det tycker jag.
Bra, bra, bra. Då ser vi fram emot, eller vi ser inte fram emot söndagens match mot Västerås. Det var det vi landade i. Vi ser absolut inte fram emot den. Och så är hemmaborgen tillbaka igen nästa vecka.